Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro. Det här är den här terminens sista avsnitt och det lackar mot jul, som man säger, åtminstone för oss som följer den gregorianska kalendern. Vad gäller det, vi ska inte gå in på detaljer med kalendern här just nu, men hur som helst, vi i Antiochia, vi firar jul som de flesta i Sverige gör, den 25 december. Och jag tänkte, nu när det är jul, så skulle jag vilja lyfta fram inkarnationen, Guds människoblivande, som ett särskilt tema som passar sig väldigt bra. Och då tänkte jag, vore det inte väldigt bra att lyfta fram det genom att tala om ikonen, ikonens plats i den ortodoxa kyrkan. Så bestämde jag mig för att göra, och till min hjälp har jag med mig idag Mikael Hellson, som är ikonmålare. Jag ska alldeles strax presentera honom lite närmare, och han ska få presentera sig själv också. Men jag vill först säga som jag brukar, att du som vill stötta den här podden, du kan göra det genom att skänka en gåva till vår församling i Göteborg, Kristi uppståndelses ortodoxa församling, som hör till Antiochias grekisk-ortodoxa kyrka. Och det kan du göra på swishnummer 123-278-8099. Och det är den församlingen som jag är präst i. Och du hittar den på www.kristiuppstandelse.se. Det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos. Och idag, när vi ska tala om ikoner, så tycker jag att det var synnerligen lämpligt att rekommendera en bok skriven av Johannes av Damaskus, eller Johannes Damaskenos. Boken heter Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna. Och Johannes av Damaskus, han var föddes omkring år 675 i en inflytelserik kristen arabisk familj, och han kom att bli en av de stora försvararna av ikonens plats i kyrkan under de så kallade ikonstriderna på 700- och 800-talen. Så hans bok är en riktig klassiker i temat. Boken är 176 sidor lång. Den utkom 2008. Den är översatt till svenska av Olof Andrén med en inledning av Anne Karahan. Boken hittar du på www.artos.se. Nu så, Mikael Hellson, varmt välkommen till denna podden.
Tack så hemskt mycket.
Mikael är med oss på en något skakig uppkoppling, så det kan bli lite svajigt ljud ibland. Men vi hoppas att det ska bära till det bättre här. Mikael Hellson, du är ikonmålare, ikonograf ska man säga, och medlem i Heliga Anna av Novgorods församling i Linköping.
Stämmer.
Vill du berätta lite mer om dig själv?
Ja, var ska man börja när man ska berätta om sig själv? Nej, men jag målar ikoner. Jag jobbar på en folkhögskola. Så att jag jobbar 60% på folkhögskola och sen 2 dagar i ateljén, där jag jobbar och målar ikoner. Och har gjort det ett antal år nu. Det är nästan närmare 20 år nu, så det är länge. Vad ska man säga mer? Ja, men vi börjar där. Så.
Du har varit ortodox i 20 år. Hur kom det sig? Vill du berätta lite om din resa till den ortodoxa kyrkan?
Den är ju lite som ett garnistan, kan man säga. Bland annat drar man en tråd så får man en historia. Men kortfattat så är det väl så att jag är uppvuxen i en frikyrkoförsamling i Pingst. Och vid 20 års ålder så flyttade vi hem från en utlandsresa. Jag hade bott i Cypern några år. Där hade mött väldigt många olika kristna grupper, evangelikala framförallt. Men med den tron behövde det bli någonting fördjupning, någonting. Så jag började titta på kyrkofäder och de gamla kyrkorna lite. Men det, som sagt, det tog ett bra tag, det tog nästan 10 år kanske av funderande och läsande att komma in i Ortodoxa kyrkan. Ja, så. Men en tråd av de där, det var ju förstås det här med ikonerna som vi ska prata om idag. Det är ju helt uppenbart att i frikyrkorna är det väldigt tomt på bilder. Så att det var en orsak att jag började leta bakåt i kyrkorna. En annan var väl att jag undrade vad var kyrka innan, helt enkelt. Innan frikyrkorna, och då börjar man ju liksom backa bakåt, reformation och så här. Och så. Men det är också en annan berättelse än den vi ska prata om idag. Och den kan man ju läsa sig till, helt enkelt. Men jag hamnade så småningom i Ortodoxa kyrkan längst bak och samtidigt längst fram. För den finns ju fortfarande kvar idag och allra högsta grad levande. Så det är inte någonting bara om det som har varit, utan det som är precis nu och här i våra liv. Och i mitt liv framför allt. Ja.
Så ikonerna, hade just ikonografin en roll att spela i
Ja,
din egen resa då?
jag kan berätta en sådär tråd till då. Det var ju så att när jag hade läst klart på Konstfack då och hade läst en del, så kom jag över en bok. Jag jobbade som konstnär hela 90-talet och ställde ut regelbundet och sånt. Men sen råkade jag gå på biblioteket och ramla över en bok om ryska ikoner från Novgorod. Och när jag hittade den här boken så lånade jag den så otroligt många gånger, och det är en sann historia. Så till slut så sa bibliotekarien där att den här boken, den ser jag att du har lånat många gånger. Men nu tycker jag att du får faktiskt gå ta och fixa den där själv. Så då fick jag ringa upp till Bildmuseet. Jag tror kanske de fortfarande har kopior kvar där. På Bildmuseet uppe i Umeå hade de haft en om nordryska ikoner sedan. Ja, och så senare då så åkte jag ner under året, så åkte jag ner och träffade en av mina bästa vänner på en konstresa, och han är också konstnär, och vi pratade. Och så jag pratade väldigt mycket om, tydligen, om ikoner. Jag tänkte inte själv på det, jag pratade väldigt mycket om Ortodoxa kyrkan också. Jag var väldigt förälskad, och då så sa han, och det var ju också i den skarven då i 2000-talet där då vi gick ett så kallat katekumenår. Så att jag var ju på väg in med hela familjen i Ortodoxa kyrkan. Men i alla fall, så då sa han, du pratar så hemskt mycket om det, du ska inte måla ikoner också. Så här, han var ganska irriterad också över det. Det var lite provocerande för honom, tror jag. Som det kan vara ibland. Så här. Och när man också är förälskad så blir man ju ganska påfrestande som person. Och det tror jag de flesta känner igen sig som har så småningom blivit ortodoxa. Att det finns en fas där man är väldigt förälskad.
Just det.
Och det är bra. Och den är fin. Fader Mischa sa till mig, min andliga vikarie, han sa någon gång att då när jag var i den fasen, så sa han att var rädd om det här. Det här kommer du behöva sen när du får ökenperioden, när det blir torrare i ditt andliga liv. Det tycker jag var klokt sagt faktiskt. Hur som helst, så i den vevan också så dök det upp en kurs i ikonmåleri upp i Överkalix, och så långt upp hade jag aldrig varit i hela mitt liv. Men min fru tyckte jag skulle åka på den. Den var via Pilgrim, en annons där, och det var Monika Pojanen, och en del av lyssnarna känner säkert till Bengt Pojanen, och hans fru målar ju också ikoner.
Just
Och
det.
vill man se någonting väldigt vackert och speciellt, så ska man ju åka till Överkalix och titta på kyrkan som Bengt och Monika har fått bidrag till att bygga där uppe. Jättefint. Så då gick jag där en vecka och lärde mig lite grann. Och sen upptogs jag i den ortodoxa kyrkan. Och sen så fortsätter jag mitt sökande. Och det har varit en lång väg faktiskt. Att delvis därför det finns så få Eller det finns så mycket människor som säger att de vet mycket om det. Och en hel del av dem kanske vet en del om det. Och man får också lära sig ibland saker som inte stämmer. Och framförallt när det gäller hur man ska måla och sånt, så kan det vara väldigt, väldigt sparsamt med information ibland. Så det fanns inte så mycket böcker i början på 2000 ute heller. Nu finns det ju det. Så.
Ja, men det är
Ja, men
väldigt
så där
intressant,
ungefär.
och det jag kan väl kommentera att det där har väl bara blivit mer och mer i takt med att sociala medier har
Ja,
exploderat,
precis. Ja,
att
just det.
människor menar sig kunna mycket eller säga mycket, och så här ska det vara och så här har man alltid gjort och så vidare, fast de som talar kanske varken har välsignelse att tala om de sakerna eller
Nej,
kompetens i området.
nej, precis.
Vad gäller ikonografin så kan jag tänka mig att det är så att man har lärt sig en sak av sin egen läromästare, och därför menar
Ja,
man att så
precis.
här ska det vara, medan det kan finnas olika skolor och traditioner även inom ikonografin kanske.
Ja, för det är två delar. Den ena delen handlar ju om, ska man säga, de praktiker som har med rent teologiska och dogmatiska saker att göra. Den andra är ju praktiken hur man ska jobba rent konstnärligt. Och där det står om det konstnärliga så är det ju mer som du säger, att man har lärt sig via någon mästare. Och i gamla tider så hade man ju en mästare på plats. Och idag har vi, som du säger, internet. Vilket gör att man kan ju nästan få för mycket information också, för många olika förlagor, för mycket av allting. Så att det finns, om man hade svårigheter förr och så har man andra svårigheter idag helt enkelt.
Men du gick din första kurs hos Monica Pojanen då?
Ja, precis. Ja, en sån här veckokurs sen.
Ja, och sen, hur är du fortutbildad så att säga? Fortbildad?
Ja, sen fortsätter jag ju då måla några år med blandat resultat. Många av dem har jag ju eldat upp faktiskt. Och så alltså man ja, men alltså jag tror så här ibland att det som är fint är ju med ikonmålandet, det är ju en långsam konstform och en slags bön också. Och i den bemärkelsen så är det ingenting som är lätt att lära sig, utan det tar ju väldigt lång tid. Ja, men precis som dig som präst. Alltså först är det ju de här gudstjänsthandböckerna och hur man ska få ihop allting i liturgin. Och så här. Det finns en metod, men samtidigt måste man ju jobba i den och så här, den traditionen helt enkelt. Nej, men så sen då efter, vad kan det vara, 8 år ungefär, då sökte jag mig till en kurs uppe i Vallamo. Så 2008 gick jag en kurs för Alexander Wikström i 10 dagar. Men det var ju nästan så att man kanske gick ännu längre, 14-15 dagar, för att jag sov knappt. Jag målade både dag och natt med de som var där. Vi åt, vi gick till klosterkyrkan och vi sov väldigt lite. För att jag var så fruktansvärt vetgirig hur man gör bladguld, liksom hur man lägger bladguld. Ja, och jag hann ju ändå inte med att lära mig allt som jag ville, utan men lite mer. Och jag fick förståelse för att en ikonförlag förhåller man sig ju alltid till, eller flera, men att det fanns också den här konstnärliga biten av att man måste skissa och teckna själv. Alltså att man inte kopierar. Man kan kopiera själv, det har ju gjorts genom tiderna. Men det är, jag menar ju på, och många av de samtida ikonmålare som är bättre än mig, de säger ju det, att man ska, förstås som all annan konstform, så måste man ju kunna teckna framför allt först. Och det, så då började jag ju jobba med att skissa också och teckna av olika förlagor, försöka lära mig mer om olika, så att säga, ikonskolor som finns, de gamla förstås, traditionen. Och sen även läsa en del samtida ikonmålare och så här. Så det är en slags forskning nästan man bedriver, både framåt och bakåt igen och precis här och nu. Så här, bakåt för att vara förankrad i det som kyrkan alltid har liksom gjort, och där man är, det är ju där man är. Och framåt då tänker man ju då på, ja, men bara som i Sverige, som har en kultur som också någon gång kanske blir mer genomsyrad av ortodoxin. Det kommer inte jag få se, men det har ju betydelse för vad jag gör idag. mina
Ja,
bålar.
väldigt spännande. Så du menar alltså att du tar, eftersom du är i Sverige så tar du svenskt kulturellt uttryck i beaktande i din egen konstnärsgärning, ikonografgärning. Förstår jag det rätt?
Det tror jag att man måste göra. Och även om man inte, alltså det är inte så här, som du och jag pratade om någon annan tidigare här, att det är inte det att jag ska liksom synas i det, det är inte det jag är ute efter. Och det är också en knepig fråga, för vad är svensk kultur liksom? Men jag tänker mig nog mer så här, att när man gör en beställning till en privatperson eller om man gör en kyrka, så ska kyrkan vara en plats där de som kommer dit, oavsett var de kommer ifrån, men många är ju svenskar också, så det kan vara både med utländsk bakgrund eller med svensk bakgrund, men att de ska känna sig hemma i det rummet. Och det är därför det inte handlar om mig, utan det handlar ju om att så småningom så blir ens gärning synad i framtiden av om det håller eller inte, helt enkelt.
Precis. Jag,
Så.
mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk, säger
Ja,
Herren
precis.
i
Ja,
evangeliet.
ja.
Ja, men det
Så
där är en
det
svår uppgift.
gudstjänstfirande rummet, det är otroligt viktigt hur det utformas. Alltså. Och sen så, ja. Och jag på inga sätt menar mig ha hela liksom bilden klar för mig. Men det är de tankarna som i alla fall går i huvudet på en
Just det.
när man jobbar.
Spännande
Så,
och
ja.
säkert ödmjukande när man tar sig an sitt arbete.
Ja, en aning faktiskt. Ja, jo, nej, det känns faktiskt. Jo, det gör
Ja.
det. Men det är också bra, för då håller man sig liksom i linje med vad som är det viktiga. Alltså det är en av orsakerna, tror jag, att kanske mer grumligt för länge sedan, som gjorde att jag blev intresserad av ikonerna. Att jag förstod dem inte. Jag kände att det fanns någonting i dem som saknades i den liksom kyrka jag växte upp, men som var mycket större än vad jag kunde liksom riktigt greppa då. Och samtidigt tyckte jag de var oerhört fula, kom jag ihåg. Men samtidigt otroligt spännande, alltså både och. Alltså det var någonting i dem som skavde, och det var spännande,
Ja,
tyckte jag. Och
häftigt.
någonting som var i, ja, förlåt.
Ja, nej, det är ingen fara. Men då läste du där på Vallamo en kurs och så
Ja, just
sen
det.
hade du en sista, eller en sista, men en till
Ja, just det. Ja,
utbildningsinstans.
förutom då Konstfack då 93, som jag gick min utbildning som bildlärare och sånt och konstnär,
Ja.
då när jag började närma mig 50, så dök det upp att Aidan Hart, det kan ni googla på sen, ni som lyssnar. Han är väl en av, man ska säga, Europas mest kända ikonmålare. Han är ju från England, men han har ju varit munk tidigare på Athosberget. Och han har gett ut en jättefin bok. Jag tror att den går att köpa via katolsk bokhandel, men annars så kan man också beställa den via hans hemsida om man vill det. Men i alla fall, jag hade följt honom under några år, och så visade det sig att han tillsammans med prins Charles hade gjort ett samarbete. Det finns en skola i London som heter Prince Charles School of Traditional Arts. Där kan man läsa många olika kurser. Den kursen jag då ville läsa, det var en kurs om att gå under en längre period under någon som har målat längre än vad jag själv har gjort, och som har någon form av mästarstatus i
Just
den.
det.
Engelska språket är ju bekvämt och sådär. Så då skulle man söka med arbetsprover, och han antog 12 stycken under en 3-årsperiod. Han hade just haft en klass på 3 år, så det var andra årskursen han hade haft det här. Så sökte jag med arbetsprover, och så kom jag in. Jag var jätteglad, jag hade en telefonintervju med honom. Och sen åkte jag under 3 år till Shrewsbury, som ligger ovanför Manchester, där han bor.
Ja.
Så gick vi där i 3 år, men jag åkte 7 gånger per år. Och sen så var jag där 3 dagar och så fick man massor av hemuppgifter och skrivuppgifter en del också. Och sen så åkte man tillbaka och det första terminen så tecknade vi bara. Och sen började vi med ikoner som handlar om huvud, alltså Kristus huvud och alltså det våta skägget till exempel kunde man ju jobba med då. Eller mandylon som den också kallas.
Just det.
Och sen så jobbade man sig liksom halvkropp, helkropp. Och sen ikoner som hade de olika fästikonerna. Och sen så kunde man också måla något helgon. Så jag gjorde en på Hedeia Erasmus af Jordan som är vårt familjehelgon då. Han med lejonet. Och sen så ställde vi ut i Prince Charles School of Traditional Arts i London. Och sen så har jag åkt hem. Och sen så, ja. Och sen, ja. Så där, så, och då, ja, så har det sett ut i alla fall.
Just det, ja.
Ja.
Spännande. Och då, det är så att säga, man kan säga att du har avslutat din utbildning då, åtminstone officiellt, fast jag misstänker att du även betraktar det fortsatta
Ja,
livet som en pågående utbildning också.
och får man möjlighet att åka till Ryssland eller jag har ju några stycken favoriter. Så om jag fick lära mig mer av dem och träffar man folk i Sverige också som målare, så klart man vill både dela med sig och lära sig av andra. Man lär sig ju hela livet som du säger. Absolut.
Ja, nej men precis, det förstår jag. Tack för att du delade med dig lite grann
Ja,
om det.
tack.
Och om vi nu lämnar din resa lite grann alltså,
Ja,
och går in mer och pratar om ikonen som sådan. Jag hör ju när du pratar och berättar att man skulle kunna ha egentligen en hel podcast ägnad enbart åt ikoner, där man djupdyker i många olika ämnen. Och det kommer vi inte
precis.
hinna, vi kommer inte hinna avhandla allting här och nu såklart, och kan hända får vi återkomma och återkoppla på vissa ämnen senare kanske. Men kan man sammanfatta vad en ikon är för någonting?
Det enklaste är ju det som du har sagt som titel på det här med inkarnationen, att Gud blir människa. Och att Kristus då är alltså den andra personen i den heliga treenigheten, iklädde sig kött. Och då finns det ju möjlighet att måla Gud helt plötsligt. Från att inte kunna ha gjort det i Gamla Testamentet, eftersom Gud då var fördold i första person. Så det är väl den enklaste. Ikon betyder ju också avbild eller urbild. Och därav också så är det ju så att vi alla som då efterföljer Kristus blir ju Kristus, små Kristusar med litet. Alltså vi försöker ju mer eller mindre att likna avbilden. Och då blir vi ju Kristuslika. Och där har du ju hela då berättelsen om varför man också målar helgon.
Just det.
Ja, och så.
Ja, så man kan också säga att
Kort. Ja.
vi blir små ikoner också.
Ja, precis. Ja,
Små
precis. Om något
avbilder av urbilden.
väldigt sotade.
Ja,
De
precis.
flesta av oss i alla fall. Men ja, precis. Och det är ju en av de fina liksom nådefulla sakerna också, att man inte målar ikoner på människor som lever nu, utan det är ju en förhärligad person vi målar, alltså en person då som, för annars så skulle det bara vara ett porträtt.
Just det.
Så man kan säga att vi väntar med och se hur mycket sotet finns ju kvar, men det ändå kan bli en förhärligad person ibland, och då det blir ett helgon helt enkelt.
Precis, det är
Sen
viktigt att
finns det
komma ihåg det.
säkert jättemånga helgon som aldrig har blivit målade heller. Så är det ju.
Ja, precis. Och detsamma gäller ju att det finns många som inte har, så att säga, osynliga helgon som inte har
Ja, precis.
upptäckts av den officiella kyrkan, så att säga. Och det är därför vi har Alla
Nej,
helgons
precis.
dag, där vi
Ja, precis.
åminner alla de Guds
Ja.
heliga som har bett och
Ja.
strävat i det
Ja.
fördolda, så att säga.
Ja.
Men ikoner, alltså, är det inte Du berättade om din uppväxt i frikyrkan och att det inte fanns
Ja,
några bilder där och så. Och
ja.
det har
Ja,
man ju hört att man inom frikyrkan ibland påstår att ikoner är avgudabilder. Att man gör bilder också av helgonen och sådär. Men så är det alltså inte.
Nej, det är det ju inte. Utan, och det är ju rätt anmärkningsvärt också, för man använder ju väldigt mycket bilder på andra sätt i frikyrkan. Så att, i så fall skulle man ju vara tvungen att ha ett väldigt rigoröst bildförbud i så fall. Och det har man ju inte. Utan det har ju mer med, vad ska man säga, historien bakåt, där man då målade över kyrkor, alltså Zwingli och Calvin och
Ja.
de här. Men utan att fördjupa sig för mycket kan man väl bara säga att jag tror det var Zwingli som var den som var värst av de här tre reformatörerna. Luther var ju ganska positiv, men Zwingli han gick ju ganska hårt åt att måla över gamla eller kyrkor då, i väst pratar vi nu förstås.
Ja.
Men det ironiska med det som är ganska komiskt, om man nu får skratta, det var ju att det finns tydligen en jättestor skulptur utanför kyrkan där han av honom. Så han slapp inte undan han heller.
Nej.
Så är det.
Ja, nej, men
Nej, men
jag får
nej,
berätta en liten
men se.
anekdot där,
Ja,
Mikael. Jag
just det.
var och besökte en släkting i Utrecht i Nederländerna. Och
Ja.
då gick vi in i den stora katedralen i Utrecht.
Ja, just
Och
det.
där blev ju, där syntes reformationens härjningar väldigt tydligt, därför att
Ja.
på alla de här relieferna i väggarna
Ja.
så hade man alltså huggit bort alla ansikten av de, ja, gestalter, personer som var där. Så låt säga att det
Just
var
det.
en bild av, eller en relief av nedtagningen från korset till exempel. Ja, men då var det, alla figurerna var där, men ansiktena var borthuggna. Och det intressanta var att när jag 2018 sen besökte Thessaloniki, så var jag inne i ett kloster som hade överlevt islams härjningar. Och då såg jag samma tendens där, att de gamla
Ja, precis.
freskerna där
Ja,
hade
visst.
borthuggna ansikten, eller man hade skavt bort på putsen på väggen, just där ansiktena var.
Stämmer. Jag har sett det också, för jag var också i Thessaloniki när jag gick på ikonutbildningen. Det var den resan vi gjorde, den fieldtrippen vi gjorde. Då åkte vi till
Ja.
Thessaloniki. Så jag har också varit där. Det stämmer ju väldigt väl. Nej, men så att, alltså frikyrkabakgrunden, det är ju väldigt mycket det att man vill ju skapa, vad ska man säga, den ultimata kyrkan. Och det är inte för att vara ironisk eller någonting, med all respekt, utan man hade en väldigt stark längtan i början av 1900-talet till att reformera kyrkan, precis som Luther hade gjort en gång. Men man plockade ju med sig sitt arv, och arvet fanns ju kvar, och arvet fanns ju från katolicismen förstås. Så därför så saknades ju konsten. Men när jag läste det där, när jag höll på och läste mer och tittade tillbaka, så där, då förstod jag ju helt plötsligt varför inte bilden fanns liksom i frikyrkan. För jag hade ju fått en del förfrågningar under de där åren på 90-talet att ställa ut i kyrkor och sånt. Jag gjorde det ibland. Och jag gjorde målningar och grejer. Försökte hitta symboler så där, utan att bli övertydlig. Du vet, fisken använde jag och så där. Men rent liturgiskt så var ju bilden alltid underordnad då. Det var ingen liturgi så, men alltså om man nu skulle försöka ändå gestalta den, så var ju ordet det som var i mitten, alltså det man pratade om som ordet då, eller Bibeln. Och sen så, bilderna var ju mer som dekorationer, som fina saker man kunde hänga upp. Det skulle man ju kunna fortsätta med att göra, men de hade ju ingen dogmatisk eller teologisk betydelse för tron på den uppståndne Kristus. Att inkarnation då, alltså att Gud blir människa, att det var därför vi hade ikonerna. Det var därför vi värdade dem. Så
Ja,
att
precis.
det enda, så man kunde liksom, då blir man ju betecknad så här som kristen konstnär eller något sånt där. Det är ungefär som att bli kristen rockmusiker. Ganska patetiskt, rent ut sagt. Jo, men alltså så här i efterhand, och det funkade ju inte. Så att, man kunde starta Mickes konstkyrka eller något sånt där, men ja, du förstår.
Jag förstår, det är verkligen, och det där är du inne på en jätteintressant diskussion också, men huruvida ja, vad är kristet liksom? Men det får vi,
Ja,
det kan vi inte fördjupa oss i så
precis. Nej,
mycket.
men
Men...
jag kan säga, man kan säga så här att man glömmer ju, det som är härligt med att bli ortodox, det är att man kan glömma sig. Man blir mer tydlig, och samtidigt så behöver man inte tänka så mycket på att man konstnärligt ska uttrycka sin egen person, utan det är något annat man gör, helt
Ja,
enkelt,
men det
i
som är...
gemenskap med.
Ja, när Johannes
Ja,
Döparen ser
fortsätt.
frälsaren så säger han måste bli större och jag måste bli mindre. Men
Precis.
det paradoxala som sker är ju att jaget, det sanna jaget, alltså
Ja, ja.
den fader Mikael som Herren har skapat och tänkt att så ska han bli,
Ja.
den personen träder fram allt mer och all karikatyr av vem jag är, alltså synden och
Ja.
sotet som vi talade om innan,
Ja, just det. Ja.
träder tillbaka. Så att det är liksom inte ett antingen eller förhållande när vi möter Kristus, utan
Nej.
när Kristus växer, då växer också jag.
Ja, precis. Ja,
Och
så är
det
det
är
ju.
väldigt spännande.
Ja.
Men jag tänkte, om man kopplar tillbaka till det här med konsten i kyrkan, så det finns
Ja.
ju en didaktisk funktion, eller pedagogisk kan man säga, som man
Ja.
även tidigt i kyrkan erkände med kyrkokonsten och som
Ja,
överlevde
just det. Ja,
reformationen. Jag
ja,
tänker på när jag
ja.
växte upp som prästson i Svenska kyrkan, så var vi
Ja,
på
just
en,
det.
i en kyrka som var byggd på 1600-talet, en vacker träkyrka i
Ja.
Mossebo. Och där
Aha,
fanns det
ja.
ju mycket intressanta takmålningar. Det var
Ja,
keruber och
just det.
änglar och härlighet framme vid altaret, och längst bak så var det ju mörker och lågor och djävlar.
Ja,
Så,
just det.
så att det, så, jag menar, det är ett exempel på att den här, det fattigas bibel så att säga, fanns kvar, de som inte
Ja,
kunde
just det.
läsas
Ja.
bibel. Och där har ju ikonen också en sådan funktion,
Oh ja.
bortsett dess mera dogmatiska och inkarnatoriska funktioner också.
Och samtidigt så är det ju så att om man då får välja, alltså man tittar på en ikon, och det är väl det som fascinerar mig det mer jag håller på att måla om, att när jag målar så upptäcker jag ju saker som är fördolda, som kanske inte skulle kunna skrivas eller, du vet, berättas med ord. Alltså det är olika språk. Och de korresponderar med varandra i till exempel våra hymner, för när man ska göra någon av festdagarna. Så på ett sätt har du ju rätt att de är didaktiska, eller att man, den fattiges bibel, eller barn och unga människor som kanske, eller andra, inte, som kan titta på dem istället då. Det är sant. Men ofta när jag målar, nu tappar jag bort bara vad jag för exempel, för jag hade tänkt på några exempel förut som var så fascinerande. Ja, men bara en sån där sak, nu just nu håller jag på att jobba med Thomas Tvivlare, den ikonen, då, och det här med att han tar i sidan där, det kan man ju läsa om, och det är ju väldigt spännande. Men det blir väldigt påtagligt när man blandar sina egna färger, som då är av jord och vad heter det, jord och mineraler, och även ikonen är ju då som ett liturgiskt eller ett sakramentalt verk. Så blir ju det, apropå inkarnationen igen, väldigt tydligt. Alltså att man målar med en pinne med hår på. Bilden av när Thomas vidrör Kristi sår.
Just det.
Att han verkligen är människa. Och det blir väldigt påtagligt när man då har ett objekt som helt är liksom dedikerat till de materialen som hela jorden är uppbyggd av, helt enkelt. För att bli lite då mystisk i det hela. Och där har du ju en bit som är ganska, som sträcker sig utöver då, vad ska man säga, det rent didaktiska bara.
Precis, som talar till oss på ett annat plan än just bara förnuftet.
Ja, precis. Det talar på ett fysiskt plan, helt enkelt. Att vi på något sätt kan nästan känna att vi vidrör. Och vi vidrör ju också genom att vi vidrör ikonen sen med våra kyssar och våra korstecken, och kanske en handgest på ikonen innan vi ska liksom ta nattvarden, eller ja, du vet. Och så vidare. Och vi går med dem i procession, och vi bestänker dem med vatten och så här. Så att det är mer än bara en didaktisk bild. Men visst, absolut. Men det är ett språk framför allt. Och
Ja,
det tror jag är
precis.
väldigt, skiljer väldigt tydligt, men samtidigt otroligt samtida med vår egna tid, där man då har bilder överallt omkring sig, så förstår man hur dynamisk bilden eller ikonen är då, som språk. Så.
Verkligen. Ja, men det är
Ja.
också intressant att du lyfter fram det exemplet i vår bildtid.
Ja.
Så bilderna präglar oss så mycket. Men, och en bild säger mer än 1000 ord brukar man säga och så vidare.
Ja,
Samtidigt
just
så
det.
är
Ja.
ikonen något radikalt annorlunda än alla de bilder som vi matas
Ja.
med
Ja,
ständigt.
ja, ja.
Och
Ja.
den bilden är ju då, det är ju en profetisk bild, en bild som
Ja.
manar till omvändelse och också en bild
Ja.
av eskatologisk karaktär, alltså som pekar hän
Absolut.
mot
Ja.
den
Ja.
kommande härligheten. Så man
Ja.
tar något materiellt. Det är ju samma som med nattvarden
Ja.
egentligen, nattvardsgåvorna. Man tar något
Ja, precis
materiellt
samma. Ja.
och man förfinar eller man förädlar eller hur man ska uttrycka det och
Ja.
bär tillbaka det till ett heligt bruk då. Och
Ja,
just vad
precis.
gäller, ja, vi möter ju Herren konkret i nattvardsgåvorna, men vi möter också Herren konkret om man studerar ikonens teologi. Så är det inte bara en bild som representerar något frånvarande, alltså ett vackert
Nej.
foto av frälsaren. Det är inte det som är
Nej.
ikonens syfte. Och kyrkor och fresker, det är inte frälsarens Instagramkonto, utan det är något mer där. Och jag tror att det är
Ja,
Johannes av
precis.
Damaskus som skriver att den vördnad som vi visar mot ikonerna, den faller tillbaka på urbilden. Alltså är det
Ja.
inte bara en bild för något frånvarande, utan det är en närvarande görande framställning
Ja.
av det som ikonen både är och
Ja.
visar.
Jo, det är ju en dörr. Det är ju verkligen en dörr som öppnar en värld där det inte är liksom att himlen skulle vara någon annanstans, utan den bryter ju igenom här. Så att vi har ju, den ortodoxa kyrkan har ju en tanke på att de här, både den osynliga och den synliga världen, ständigt är närvarande. Det är inte någonting som är någon annanstans, utan det är här och nu. Precis som du säger, och precis som du säger också framåt, eskaton.
Precis.
Och bakåt. Ja, precis. Så att i alla de tre, nu är jag så dålig på att förklara sådana här saker, men vi kan väl säga till våra lyssnare att vill man verkligen läsa vackert och inte så nersotat som jag kan berätta, så läs Johannes av Damaskén, boken, och köp den. Den är jättefin. Jag läste faktiskt igenom en del av den idag
Ja.
inför det här samtalet igen, och jag ska läsa klart den. Det är fantastiskt att läsa de här texterna. Så är det.
Ja, och
Ja.
han är jätteduktig på det. Men det är ju inte så att ortodoxa kyrkan säger att ikoner är något fint som man kan ha om man vill
Nej. Nej,
att
precis.
smycka kyrkan med,
Nej,
utan
just
tvärtom säger kyrkan att ikoner är något som man ska ha,
det. Ja, just det. Ja.
som man anbefaller att det här är lämpligt att ni har detta. Och
Ja.
det visar ju också på detta med att det är en förkunnelse av inkarnationens mysterium, även om vi inte helt
Ja, och det,
fullt ut kan förstå det.
ja. Ja, precis. Och det där har ju också en sån där väldigt fin berättelse från då min fru och jag, när vi började på, ja, kanske någonstans mitten på 90-talet, vi skulle fira påsk. Och det var, vi hade fått en Maria-staty. Nu använder vi oss inte av statyer förutom för tredimensionella, apropå av gudadyrkan. Men
Just det.
vi har i alla fall, jag har kvar den fortfarande i min ateljé. Men den kom in i vårt hem, och den här gudsmoders, eller Maria då, som man i katolsk tradition säger, eller jag vet inte, ja, hur som helst, de säger samma som vårt också. Men, den i alla fall, den blev så synbart när vi ställde in den, att vi var en kristen familj. Det var väldigt intressant det där. Och det var ju i den vevan som jag också funderade på, vad ska man säga, så småningom så kom ju ikonerna in i vårt hem. Och de har ju varit en tröst och en hjälp på väldigt många sätt i våra vardagsliv. Och också en påminnelse om var vi är på väg och också en påminnelse för andra människor som kommer och besöker. Och det har också ibland varit lättare faktiskt att prata om kristen tro utifrån ikoner än utifrån Bibeln och sånt. Människor som kanske har svårt för kristendomen eller har blivit sårade eller träffat människor som inte har liksom använt sig av kristendom på ett bra sätt. Har det varit lättare att prata om ikonen faktiskt som hjälp och så. Ja, men det är väldigt intressant där. Så. Ja.
Ja, där har jag faktiskt erfarenhet även från våran församling där vi har välsignats med många ikonografer som på sina olika vägar har kommit till ortodoxa kyrkan också genom ikonografin. Ja. Från olika bakgrund. Någon som kommer från helt nästan sekulär bakgrund och har liksom intresserat sig för det konstnärliga uttrycket, kanske man kan säga. Och andra som i likhet med dig har en bakgrund i frikyrkan och kanske har upplevt en fascination och saknad av bildens roll i tron.
Ja, precis.
Så det är intressant hur ikonen kan vara så att säga verksam eller missionerande bara genom sitt väsen. Men det är kanske just för att det som är det någon av profeterna som säger att Guds ord sänds ut från Gud och återvänder inte overksamt eller återvänder inte utan att ha verkat. Och Guds ord är ju Kristus som vi inkarnationen vänder ut. Och det är inte konstigt då att denna inkarnatoriska verklighet också får en verkan på ett ordlöst sätt genom bildens språk.
Ja, just det. Men så är det ju. Det var fint att du sa det, för det här Guds ord har man ju ofta inom frikyrkan kopplat ihop med Bibeln. Men Bibeln är ju ett sätt som kan öppna upp, och det har det ju gjort för många, många människor genom åren. Och vi sätter ju Bibeln lika högt, så det är inte det. Men språket som du säger kan också vara ikonen eller att man hamnar i någon slags liturgi eller på andra sätt, alltså möter i Kristus på något sätt. Så det är helt sant.
Har du några måleriuppdrag nu?
Ja, alltså delvis håller jag fort. Vi har ju ett pågående långt projekt som jag har gjort med fader Mikael Liljeström uppe i Rönnäs. Där finns det ett kapell som jag har på och jobbat med, och det blir aldrig klart. men det finns en ikonostas och det finns en stor gudsmodersikon, tecknet som jag har målat där. Och sen så har jag även gjort en det får vi ta så för en annat poddavsnitt någon gång om själva arkitekturen i själva gudstjänstrummet. Men jag håller på med en ortodox kyrka i alla fall. Och vi ska göra en evangeliebok har vi tänkt nu då. Med en Kristusbild på framsidan.
Aha, okej, okay. Handmålad alltså.
Ja, precis. Jag tycker det ska vara så vackert att kunna i procession bära då, apropå den där frikyrkliga biten som både är rätt och fel. så tycker jag att det är ganska fint att sammanföra dem. Och min släkt är ju en gammal bibelsmugglartryckarfamilj. Så att hälsonamnet är ju väldigt känt inom frikyrkan.
Ja.
Evangeliepress och Dagen och Hansen och många olika. Och vi smugglade ju jättemycket biblar till Ryssland.
Ja.
Så min far har satt texten och jag ska måla ikonen så småningom, och om det blir ett projekt som vi tar i land, och min fru som är bokbindare ska binda in den.
Oj, wow.
Ja, så det blir lite spännande. Ja. Och sen så målar jag ikoner till privatpersoner och så. Och sen så skulle det, vi får väl se. Det är ju de ortodoxa kyrkorna i Sverige är ju fattiga. De har ju inte jättestora resurser, men det vore ju roligt att få måla fler kyrkor. Mm. Och gärna tillsammans med några stycken ikonmålare. Man måste inte alltid måla allt själv, utan man behöver nästan hjälp och jobba för många. Men något litet kapell vore ju kul att göra mer innan man... Ja, man går och dör.
Det var någon som kommenterade att det tycks ske en liten gårdskapellväckelse här i Sverige. Så det kanske inte är helt omöjligt att det dyker upp något, just ett litet gårdskapell.
Nej, precis. Nej,
Men
men
en
annars så,
intressant fråga
ja.
som jag skulle vilja ställa i samband med det
Ja.
är, det växer ju också ett nytt intresse för ortodoxa helgon med anknytning till Sverige och Skandinavien. Och
Ja,
jag
just det.
vet att du har fått ett uppdrag att måla en helt ny ikon, alltså ett nytt motiv som inte förekommer
Det
i
gjorde jag.
traditionen tidigare av den helige Sven av Arboga.
Stämmer. Och
Vill du
den
berätta
finns.
kort hur den processen går till och ja, var den finns och sådär?
Ja, den finns ju i ett litet gårdskapell utanför Arboga. Hos en familj då, som bor på gården, så har de ett kapell helt enkelt. De tillhör den ryska kyrkan, om jag inte minns fel. Så gör de det. Jag tror också att de går till Helianas ortodoxa församling upp i... Men i alla fall. Jo, den här ikonen, det är heliga Sven av Arboga. Det är en av de första svenska martyrerna, eller det är den första svenska martyren, som blir stenad till döds utanför. Det finns en källa, och jag vet även att Svenska kyrkan har haft besök till den platsen. Men jag blev tillfrågad i alla fall att måla en, så jag har utgått då ifrån de, vad ska jag säga, historiska fakta och sånt som finns. Och sen så var jag även och faktiskt träffade jag tror inte de gillar de fader, och det kallas för gammelkalendariker. Hur ska jag förklara det här för läsaren eller lyssnarna?
Ja,
Ja,
just
det finns
det.
ett kloster i alla fall, ett nunnekloster här uppe, jättefint. Det är jättetrevligt att vara där och hälsa på. Man behöver inte alltid krångla till det så, utan vi åkte i alla fall dit, jag och beställaren, och vi pratade med nunnorna där, så de gjorde en... Så vi jämförde varandras skisser, och sen så jobbade vi ihop lite grann där med att de gjorde en stående figur och jag gjorde en halv figur på samma. Så får vi väl se, det är som vi pratade om förut, vi får väl se, det kanske görs bättre förlagor i framtiden på Heliga Svensson. Eftersom vi inte riktigt vet hur han såg ut, så får den ju bli mer arketypisk. Men jag har i alla fall gjort ett försök, jag är nöjd med den. Så får vi se om den håller, eller om man får göra andra så småningom då. Men ja,
Just
det
det.
var väldigt spännande. Jätteroligt var det.
Ja, just vad gäller honom så finns det väl väldigt lite material att gå på,
Ja,
arkeologiskt
precis.
och i
Ja,
skriftform. Så
så är det ju. Ja, så är det ju.
ja.
Men det är spännande. Sen så hoppas man väl på att vi så småningom får med tiden människor som kanske blir helgonförklarade här i Sverige. Det vet vi ju ingenting om, men det vore ju ungefär som man har i USA,
Precis.
helgonförklarat en del.
Ja.
Det vore ju spännande. Men
Ja,
där
det
är
är
vi inte nu.
men det är ett bönämne. Det hoppas jag absolut att det ska
Ja.
ske
Ja.
i framtiden också.
Ja, så är det ju.
Ja, men Mikael, jag tackar för denna lilla introduktion, delvis till dig, men också till ikonografin och ikonens plats i
Ja.
kyrkan idag. Det finns ju som sagt oerhört mycket mer att säga och det skulle vi kunna återkomma till i så fall. Men tack för detta. Jag ska ju säga det också innan vi knyter ihop säcken att jag citerade kyrkan som sa att ikoner inte bara är ett vackert tillskott, en plusmeny
Ja.
i
Nej.
vårt kristna liv, utan kyrkan anbefaller bruket av ikoner. Och detta är alltså fastslaget av ett ekumeniskt koncilium, det sjunde ekumeniska konciliet, som slår fast detta att vi ska använda ikoner därför att de är, som vi har talat om här nu, vad ska man säga, ett tecken på inkarnationen, en frukt av inkarnationen och hjälper oss bedjande att möta Gud och påminnas om vart vi är på väg och vad vi kallade till att bli. Så ikonen har en mycket viktig plats och det är väldigt roligt att du, Mikael, är en av flera duktiga ikonografer som vi har här i landet. Finns det någon plats där man kan se ditt arbete, alltså jag menar online?
Ja, om man går in där, så. Om man går in på Mike Hallson, MAJKHALLZON, Instagram, då hittar man mig där. Så. Ja.
Just det. Bra. Men då säger jag tack så mycket till alla ni som har lyssnat. Jag önskar er alla god jul. Det är Kristi födelses fest, inkarnationens stora högtid, även om den verkliga inkarnationen ägde rum vid bebådelsen. Men nu firar vi så att säga ändå frukten av detta goda. God jul helt enkelt, och gott nytt år och Guds välsignelse, så ses vi i nästa år. Tack så mycket för att ni har lyssnat.